Just nu är vi i en ganska så ny skola. Och för en 30-tal år sedan, då var här faktiskt en lågård. Jag till och med på den tiden när det var kor och hästar här. Men det är ju ändrat mycket nu, för vi har väl inte kallat oss för kor och hästar. Vi är ju skolfolk. Men det fanns skolor innan. Redan på 1600-talet så började de att tänka på att de skulle försöka att lära små barn att läsa. Skriva, det var väl nästan lite för mycket begärt. Räkna, det måste de göra i huvudet. Och då räknade de på ett helt annat vis än vad vi räknar idag. Klockaren, dagen, som man kallades på danska. Han heter fortfarande dagen på danska. Ni vet vad en klockare är. Det är han som spelar i kyrkan. Han hade en annan uppgift för klockarna. De var ofta prästvigda och tjänstgjorde som så kallade klockarpräster. Och sen hade de sitt ställe substitut som vikarierade för dem. Substitut betyder ju ungefär underordnat. Och de skulle, som det heter på danska, lära barnen att lära sig bok. De skulle försöka läsa i bok, och det blev väl lite därefter. Det var väl inte alltid så perfekt. Så småningom så kom ju också skrivkunnigheten, men det dröjde väldigt länge. Jag har träffat människor, många människor i mitt liv, jag tror inte, ja, det finns någon som lever nu, som inte kunde skriva sitt namn. Och det är ju rätt ovanligt. För det måste vi ju kunna göra för att kunna överleva idag. För att skriva bunden sitt domärke. Och beteckna sin identitet på det sättet. Men vi fick ju så småningom en skola. Genom lag 1842. Ni har kanske hört talas om Måns Jönsson i Skumpap. Han var riksdagsman från byn Skumpap i Fränningens socken i Skåne. Han var ju en för sin tid mycket ovanlig man. Han kom ifrån en ganska olärd bondesläkt. Han var bonde själv. Han blev riksdagsman. Vi hade ju ståndsriksdagen på den tiden, som ni vet. Adel, präster, borgare och bonde. Och skojare, och det visste någon som tillade också att det fanns ett stånd som hette David där också. Och han pläderade väldigt mycket i riksdagen för folkskolan. Men han var inte ensam, för det var många som var intresserade. En som var intresserad på sin tid, det var faktiskt Karl den 14 Johan. Han var ju en framstegsman också, på sitt sätt. Han är den gamla Jean Baptiste som råkade bli kung i Sverige och Norge. Som jag faktiskt släkt med, en parentes. Men en annan sak. 1842 fick vi folkskolestadgen. Men det betyder ju inte att det ögonblickligen stod skolefärdiga. Nej, det tog sin del tid innan det kom igång. Och vi fick ju också folkskola här, men redan i början på 1800-talet så kom här hit en mycket märklig man som ni säkert har talat om. Det var Överste Danfeldt på Lilla Holje. Han var född 1772 i Stralsund, för Sverige hade ju besittningen på den tiden i Nordtyskland. Vi var ju herrfolk då, fast vi tappade bort det mesta. Han var chef av Vänters artilleriregemente i Kristianstad. Och han behövde en gård, han hade gått en pengar. Hans far hade tjänat mycket pengar på Napoleonkrigen. Han hade haft en hel del. Och då köpte han Lilla Holje och blev patron här i byn. Och med Lilla Holje köpte han ju också hela bruket. Det lilla bruk som fanns på den tiden, det var inte mycket. Men det var ändå en början, det som skulle komma. Han var mycket intresserad av sociala förhållanden. Han var en mycket ovanlig gudsägare. Hej. Gudsägare och storpatron på den tiden. Han tänkte på folket. Det fanns ju hundratals, ja fler än hundra anställda på gården och på bruket. Han ordnade för dem socialt. Han hjälpte dem. Han stöttade upp dem. Han tänkte också på att ungarna skulle få lära sig att läsa och eventuellt skriva. För det fick de ju inte annars. Det var ju bara klockan som kunde undervisa lite katekes som vi måste kunna för att bli konfirmerad. Han ordnade en liten skola i herrgården på Lilla Holje, för han byggde en herrgårdsbyggnad som tyvärr försvann 1912. Där ligger ändå Bodegården idag som en ersättning. Och de fick då lära sig att läsa och till och med skriva och räkna lite grann. Gör till och med lite andra småkunskaper, kanske lite historia, geografi, naturkunskap. Det var inte så mycket de kunde lära på den tiden, det var inte så utvecklat. Och det var ju bara ett fåtal som hade chansen att få gå i skolan. Där skulle då gårdens barn få gå. Men då blev det fler som blev intresserade, bönderna här i byn. För byn låg ju på den tiden, som kanske Gunnar har talat om, där domens parkeringsplats ligger. Ja, där låg hela byn, 32 gårdar som en liten stad. Och på Danfeldt, han bodde ensamt med majestätet på Lilla Holge. Då fick de också utnyttja den skolundervisningen. Och det var ju en väldig hjälp. Och det är nog det som gör att vi har fått så många personer ifrån den här byn som har visat framfötten. Senare tid, om jag nu ska hålla käften om mig själv för allt i världen, så kan vi väl nämna Salje, Harry Mattensson. Han var inte med då förstås, han kom mycket senare. Vi hade jordbruksaposteln Rusche, Per Jönsson Rusche. Tidigare hade vi författaren Per Thomasson och konstnären Nordenberg. De fick nog åtskillig hjälp att de fick en chans att få lite skolutbildning. För det fanns ju ingen sån chans. Det är det vi har gratis idag. Nu är jag gratis kan finska sig. Om man läser budgeten för Olsholms kommun, för det backar med 5 miljoner, det då. Men vi får det i alla fall, och det är tillgängligt för alla. Det är inte frågan om vad man är född till, var man kommer ifrån, vem man är, utan man ska ha det, man har chans till det. Komvux är ett av det finaste vi har fått genom tiderna. Den skolan, den började någon gång på 1820-talet, nu var det inte svära på årtalet. Den började väl successivt att byggas upp. Och det visade, hej kom du bara. Det började att successivt byggas upp och blev mer och mer, och till sist blev det så pass stort så Danfeldt han måste bygga en skola, en särskild skolbyggnad. Ni har sett att det ligger en liten ekebacke strax norr om Lilla Holge museet och ridskolan, det känner ni till. Där byggde han en skolbyggnad och han anställde en skolmästare. Och på den tiden hade vi inte några utbildningar för lärare. Ofta så var det gamla knäktar som kanske i sin militärtjänst hade lärt sig att läsa och skriva och räkna lite grann. Och själva grundera kan jag också göra om det behövs. Det ska jag inte göra idag. Vad gör hon? Ljuder hon på förfriskningen?
Det är
ett år,
Erik, så de tar det
efterhand. Åh, fan. Får inte göra något? Ja, men jag kan inte spetta på golvet så det går inte. Han byggde då en skola och anställde en skolmästare som heter Laurentius Nilsson. Laurentius är ju samma som Lars idag. Det är det latinska namnet. Denna Laurentius Nilsson, han verkade här i flera år som lärare. Och han hade en son som heter Julius. Och denna sonen Julius har jag faktiskt träffat. Han dog vid skiftet 1939-40. Och det var han nära 100 år gammal. Rätt fantastiskt. Man har träffat människor som hade sett Danfeldt levande. Man kan se honom död i gravkapellet. För han ligger begraven där ute. Men levande. Då skulle jag gärna vilja ha träffat honom. Han var en mycket märklig man. Och han var stora föregångare när det gällde skolan. Folkbildning. Socialt arbete. Humanitärt arbete. Han var en vittig människa. Fast han var knäckt. Vi knäckta brukar inte vara vittiga, men det är en annan sak. Det får vi ta oss in. Nåväl, vi fick så en folkskolestadga 1842, men det betyder ju inte att vi fick skolor omedelbart. Här i byn, i Holjeby, för du sa att jag är gammal och jag är Olofströmmar. Det är en sak har du rätt, jag är gammal, men jag är inte Olofströmmar. Jag är Holjeby. Det finns ingenting som heter Olofström. Det är ett senare tillkommet namn. Det heter Holjeby. Det ska vi hålla hårt på. Eller Höjle, som man säger på målet här. Det är inte för att jag börjar tala det, för det var ingen som förstår vad jag säger. Förresten, det är många som har anknytning till bygden, som är födda, eller era föräldrar är födda här. Det är inte många. Det är inte många. Nej, detta är en invandrarbygd. Och det är inte nog med att det är en invandrarbygd idag. Det har varit en invandrarbygd i långa tider. När bruket började byggas upp på 1700-1800-talet, då fick vi in dels tyska som var tekniskt utbildade. Släktarna Düring har ni kanske hört talas om. Ulrich, Lötzen, Rydström och flera andra gamla släkter som kom hit då, som var många ättlingar som lever idag. Kanske till och med någon ättling efter någon. Och vi fick in Wallon Vet vad det är? Det kom ju ifrån gränstrakterna mellan nuvarande Belgien och Frankrike. Det var ju duktiga bergsmän och smeder. De behövde sprit där det fanns järnbruk, metallverksamhet. Över sedan fallet han plockade in en väldig massa sådana människor under sin tid och hjälpte till att förnya befolkningsunderlaget här. Nåja, vi fick en skola, men den fick vi inte från 1859. Där fick vi vår första skola. Jag ligger den som igår, vi ska köra runt med det här fotografiet. Så ska vi höra hur många är det som känner igen denna miljön. Miljön finns, men bebyggelsen är olika. Det har ändrat sig kolossalt mycket, men lite finns kvar. Tyvärr, rivningsfantasten i den här byn, de rev skolan för 3 år sedan. Eller rättare sagt huset, där en gång skolan var inrymd. Det blev en kombination av skola och fattighus med mera. Min far som var född 1876, nu var vi så långt tillbaka i tiden, för jag är själv en gammal liv. Han började i skolan där vid 7 års ålder 1883. Då hade de 2 klasser. De hade en småskola för småungarna som skulle börja lära sig att läsa. Och de undervisade sig av en kvinna som hette Kerstin. Skolkörsta. Och hon levde långt in på 1900-talet. Det finns ännu idag många gamla människor som minns henne. Och så hade de fått en lärarinna för omväxlingens skull. Jämlikheten hade börjat redan då. Hon hette Lydia Liljekvist. Och hon dog så sent som jag skiftet mellan 1930-40. Jag minns henne mycket väl. Hon var en mycket sträng lärarinna som alltid hade rottingen i handen. Det hade hon på den tiden. Jag tror inte Gunn har den numera. Det var lagt om. Och hon fick sin allra första lärarinnetjänst där. Var då mycket ung. Son till den gamla skolläraren i Aldershult. För det låg faktiskt före, de hade redan skolmästare. Innan vi fick vår skola 1859. Nej, hon började inte 1859. Hon hade börjat på 1880-talet, för så fruktansvärt gammal var hon inte. Och då hade de småskolan, det var en stor sal. Ja, jag skulle tippa ungefär som denna. Där hade småskolan i ett hörn, där de skulle piska in läsvitt och skrivvitt hos småungarna. Och så hade de storskolan i ett annat hörn, där Lydia Liljekvist undervisade med rottingen i hand. I det tredje hörnet, det var det liktistfabrik. Där stod gubben Spag och gjorde likkista. För likkista, det var ju en viktig sak. Man dog visserligen bara en gång i livet, men man dog tidigt på den tiden. Och då måste de snickra ihop en kista. För man kunde inte ringa taxelsen på gravningsbyar som man gör idag. Man fick ordna allting själv. Kunde man inte göra kistan hemma, ja, då fick man beställa den snickare som kunde. Och i den fjärde hörnan, där bodde familjen Hägberg. Det var den avskedade båtsmannen Hägberg, född 1835. Hans hustru Emma, född 1839. Och kan ni tänka, jag minns henne ännu. Hon dog nära 100 år gammal. Och hon hade en dotter som hette Olivia som dog 1957, född 1872. Hon var spåkvinna och spåde här i byn. Man kan syssla med mycket. Det är bara historia. Men då kanske man kan omvandla historia till mycket annat. Ni kan väl tänka er vilken skolmiljö det var i denna lokal. Vi hade väl någon äldstad så att vi kunde få lite där. Men många barn fick komma barfota till skolan. Och de kom kanske hungriga på morgonen också. Det är inte säkert att jag hade mat hemma. För det var en tid när det var fruktansvärt svårt att leva. Så svårt att vi kan inte göra oss en föreställning om detta. Hur jäkligt de hade det på den tiden. Förlåt, jag svär med det. Det kanske kan understryka lite. Nåja, redan året efter 1884. Det var inte i en ny skola, vet ni vem det var? Den finns kvar nu. Det vet du ju, det kan inte. Nej. Det är en ny skapelse. När denna kom till 1884, det vet för kommunalhuset det. Där Stig Jön som är med stab sitter. Det var den första stora skolan. Vi hade ju den skolan också som vi går kring nu. Men det blev den första riktiga skolan med 3 klasser. Och 4 lärarbostäder. Det har jag själv gått i skolan i 6 år. Mellan 1928 och 1934. Jag hörde sig de sista som lämnade skolan. För då var det aldrig tjänat ut som skola. Men det blev så mycket barn här. I och med att samhället växte. Separater. köpte in bruket. Det heter bruket, det heter inte Volvo, det heter bara bruket. Man talar om bruket, det gör det gamla nu. Och där växte befolkningen här. Dels genom faktiskt en del invandring och dels en del inflyttning från andra platser i landet och yrkesfolk som vi behövde. På det sättet skapades ett brukssamhälle i köksocknen. Och sen hade vi hållit marknaden, har ni hört talas om. För nu har vi hållit marknaden, men det är ju ett jippo på ett helt annat sätt. Men förr var det en riktig hållig marknad där de sålde varor och sålde kreatur och söps och slogs och friade till varandra. På alla sätt försökte att få ett par dagar om året där de kunde ha lite feststämning, lite festivies. Men de behövde en skola till, och då byggde de en skola till. Är det någon som vet vem den andra, eller rättare sagt tredje, eller ska vi ta med Danfeldt, så blir det faktiskt fjärde skolan. Det fanns en till som också var i tjänst samma år 34, när torgskolan togs i bruk. Jo, det var hotellet. Det var skolan. Jag har inte gått till skolan där, men jag har gått till slöjden. För den legendariska Emanuel Gisselsson, som alltid gick och nynnade den här och så gick han med galoscher. Så malde inte han bredvid forskaren. Bara han är borta nu som så många andra. Men då fick vi torgskolan som du talade om. Den togs i bruk höstterminen 34. Och nu står den inför sin dödsdom. De tänker att riva den. Nej, men det var skiftet mellan 1800- och 1900-talet. Jag är inte säker på det, det ska jag ta reda på. För att vi har ett mycket förnämligt byarkiv här, det vet kanske ingen av er om. För byn, det var ju en liten administrationsenhet inom socknen, och socknen inom länet och länet inom staten och staten inom världen. Och byn, de hade många angelägenheter de skulle klara av. Och vi har här ett byaprotokoll som går till 1434. Det är inte lättläst, det ska jag säga. Det är jättra jobbig att se på det, men det är intressant. Och det är ett oerhört värde. Det finns på kommunalkontoret, det är en kvinna som heter Stina Frisk som sköter det. Och det är tillgängligt för alla som vill komma och se på det. Sen får man ju läsa på egen. På eget arbete, och det är arbete ska jag säga. Men det är roligt, och där kan vi veta mycket. Där ska jag ta reda på när skolan byggdes. Jag tippar 1899, men jag vågar inte svära på någonting. Så får man inte svära i en skolklass heller. Ja, men sen fick vi torgskolan 1934, och den skulle ju räcka i all framtid, sa de. Jag kom med där. Hur många skolor har vi idag? Hur ser samhället ut idag? Jag vet inte hur många människor det är i kommunen, och jag vet inte hur många människor det är i tätorten här. Men det är en väldigt stor skillnad från 1900-talets början. Det var det väl ingen som drömde om att det skulle bli så stort. Sen ett tag på 40-talet drömde jag att det skulle bli ändå större. Jag vet inte om det hade varit så lyckligt, det räcker nog som det. Det bekymmer nog. Ja, det var skolan det. Skolans historia. Är det någon som vill fråga någonting, så kan jag dra på revolverna nu. Det är alltid roligt när man... Jajamän, det är bra. Nej, den var hållig faktiskt. Ja, det kom till också. För där bodde präst och hjälpepräst och klockare. De hade lite större resurser att undervika ungarna än här. Men jag vågar inte säga nu när Jämsöks kom till. Ni vet var Jämsöks museum ligger. Den gamla skolbyggnaden som ligger på vägen mot ålderdomshemmet. Jag lägger in mitt emot, men den har brunnit ner och byggs upp igen. Och det kom igång egentligen allra första barnundervisningen. Det var ju klockans undervisning. Och då fick de masas ut till Jämsök och sitta i kyrkan, i den iskalla kyrkan, och ta emot undervisningen och öfylande och klockan. För det hörde ju till på den tiden. Jag har inte sagt ännu bara, det vill du kanske fråga om, var låg den skolan? Det tänkte du också fråga. Jag vet inte om jag ska säga det nu. För de flickorna sitter och tittar på kortet. Jag skulle höra om någon kunde tala om var den ligger. Eller rättare sagt, var den låg till för 3 år sedan. Men jag kanske kan börja avslöja det. Vet ni var Hallens pensionat ligger? Philadelphia. En och gel och möblers fastighet är Hartwigs snabbköp. Det hette, vad ska vi säga, det är den gamla Vilshusvägen som sin delar sig. Den ena vägen går upp till Snöfflebordet och Slagets Näs där galaxen ligger. Det har nog varit många. Och den andra vägen, den gick mot Vilshult. och går fortfarande, fast det inte är huvudväg. Det blir en liten kil. När man skiftade byn, för som jag sa, det bodde allihop i en klunga nere i byn, 32 bönder och så en massa husmän. Det var liksom aldrig ett hus utan det var bönder. Det kallade de för husmän, det kallade ännu i Danmark för husmän. När byn skiftades och man fick sammanhängande jord, för förut hade man ju bara små lappar, då flyttades gårdarna efterhand ut. Ja, då lade de ut vissa platser som skulle vara till allmännytta. Och då var det aktuellt med skolor. Och då blev det en skoltomt där uppe, på Timmerbacken. Den kallades för Timmerbacken för man hade alltid timmat där på vintern. Det finns fina, väldigt fina handlingar i byarkivet. Och de är in på 1800-tal, så det kan man läsa lite lättare. För 1600-1700-talsstilen och medeltidsstilen, den är lite krånglig, det måste erkännas. Det måste man hålla i banan för att kunna klara upp. Man lade ut även andra platser. Man hade begravningsplatser. Det hände ju att vi hade epidemier som rasade här. Vi kallade det för pest, men det var ju kolor för det mesta. Ska man, kolor var ju fruktansvärt sjukdom. Ska man vara realistisk och prata lite grovt i skolan, kan man säga att människorna sket ihjäl sig. Det var en diarré som torkade ut dem. Och i dåligt skick var det innan, för de var undernärda, utsvultna, fattiga och eländiga. Det dog i massa. Vi hade en sån hemsk epidemi här 1710-1711. Då dog 1763 människor. Och socknades knappt 2500. Och vi skulle göra en jämförelse idag. Och vi säger att mer än halva befolkningen här skulle dö ut. Vi kan knappt fatta en sån katastrof. Det skulle ju vara liksom en krigskatastrof. Det skulle vara värre än Libanon. Det skulle vara värre än något annat drabbat land. Om detta skulle hända. Då fick de problemet, var ska vi lägga alla dessa? För de fick inte begraven på kyrkogården. För redan då visste de att det fanns smittorisk. Och därför inrättade man pestkyrkogården. Sådana finns också här. Överallt i socknen. I de allra flesta byarna. Och som de har utmärkts med gravstenen. När jag sitter i Farabod kanske. Den stora graven. Där över 200 människor begravna. Och vi har en här. Och det är vid Höga Vångskolan. Det är numera bebyggt. De grävde upp de döda och flyttade dem till kyrkogården. Det lilla som var kvar. Numera får man inte göra så, man får inte röra. Och i backen mellan Höga Vångskolan och ner mot ån. Där fanns i varje fall förr, jag vet inte om det finns kvar, en källare där man staplade in de döda innan man grävde ner dem. Det var en hemsk tid. Det var värre än krig idag nästan. Nu kan man någorlunda skydda sig något. Det kommer man inte göra då.
Det kan man säga
många gånger.
Den mot flygfältet.
Nej, tvärsom. Mot byn. Vet du var Södra Sund ligger?
Ja, jag vet.
I backen där finns en sån. Har funnits i alla fall. Det finns kvar, ja. Då ska vi gå dit och titta på den då. För det är länge sedan jag var där. Ja, och det var det. Nu har väl jag babblat nog så jag börjar bli torr i halsen.
Ja, vi ska titta här på kortet.
Ja.
Det är alltså den här byggnaden som ligger mitt i Korsvägen.
Ja, som fanns kvar till för 3 år sedan. De 3 husen gick lyckligtvis kvar. Den är bevarad som sommarstuga. Den är ombyggd. Sällsons smedja är borta. Palmqvistahusen är borta. Det var en gammal balun som hade dem. Och där bodde Svenborg, strykiskan. Tyvärr, 1933 revs det huset. Det var en mobbor till mig som rev det. Jag förlåter honom aldrig för det. Vad sa du? Hattvik så. Hattvik så är det en affär. Det har nu varit nödskola där, för innan vi byggde Nordenberg och Höga Vång och Holjeskolan och allt vad vi nu har idag, då fick de hysa in skolklasserna var det fanns en plats. Vilket år, det vet jag inte, gick det? 50-talet. Ska du tänka det? Jag tror att de hade någon nödlokal där innan de hann bygga färdigt. Och så byggde de Höga Vång, men den skulle räcka i alla tider. Så byggde de Nordenberg, den skulle räcka i alla tider. Men nu vet de inte hur bygga ut snart igen. Ja, har du naturen kommit? Har du inte det i skolan nu?
Vi kan ta lite
frågor. Ja, men vi kan skoja och växla lite grann. Det är nog någon som vill fråga, hej. Vet du vad Portabärken är? Det finns en snabbköpsaffär, jag vet faktiskt inte vad den heter idag. Nya konditoriet, det är pizzerien. Det är vilken nysens det. Jag vet inte om gamla huset är kvar, men jag tror det. Det låg uppe på backen. Du kommer det från en släkting kanske?
Ja, jag
är
Olsson.
Vad sa du? Hej du, jag är släkt.
Så?
Det kan vi tala om sen. Annars blir det för mycket att dra upp. Jo, det jag kände dem. Jag minns Olsson och Olsson kärring. Det är länge, länge sedan det gick bort. Sista gången jag träffade Olsson, då gick han på händer och fötter. Han hade fått hjärnblödning och ramlat. Det måste ha varit 40-41.
Känner du
Emma
och
Kalle Schell? Ja, och där och Jämseby. Så nu har jag inte den boken med. Det ska de gå om kan leta upp den i biblioteket. Som vi gjorde en gång i tiden för 20 år sedan. Ja, det var skojigt. Du heter inte Grindhagen?
Nej, det är Nixie.
Ja.
Jag är Kalle Schellingas barnbarn.
Höll med tur att leva han.
Ja,
han är. Hälsa honom. Jag minns inte vad flickan heter, men henne träffade jag apropå i Stockholm en gång på 50-talet. Alla de här människorna, de har ju försvunnit. Förr kände ju alla varandra här i byn. Men nu, ja, jag känner inte 5%. Jag känner inte en enda av er som är här. Men mig har ni väl kanske hört talas om som byns största buse, för jag brukar ju kallas för. Fast jag har inte slått någon annan idag. Det var ett skojigt där att vi sammanträffade ett koppling. Vi är kanske fler som är släkt när vi börjar ute i arkiven. Jag har ju sysslat rätt mycket med släktforskning i mitt liv. Men du frågade visst någonting annat, det glömde jag bort. Jo, du frågade. Vad var det du frågade om egentligen? Det var något annat du frågade om också.
Ja,
var Lyckenäsen. Ja, just det. Var Lyckenäsen bodde jag. Han är också borta sedan många år, men jag minns honom. En regnig sommardag 1938. Då gick han och jag stackade ut tillsammans i ösregnet. Jag hade gymnastikskor på och var riktigt genomblöt. I den backen ligger det pizzerian för detta konditoriet. Där bor Göte Persson som är föreståndare för museet. Känner du kanske också? Ja, jag vet faktiskt inte vilka mer som bodde. Men det var det bara en åker. Jag har kört hästrefse där upp och ner. Och ena där ju dalbanan. Jag kunde inte köra i sidled för då hade jag vält. Men jag fick köra upp och ner. För förr då odlades varenda liten plätt. Ja, men det körde ut dem i skogarna. Och det var det som bodde 6-7 kilometer från city. Nu är jag klar. Nu. Jag tackar. Jag ska försöka hålla mig nykter. Än så länge. Men det ska vi prata lite mer om sen om det var tid och tillfälle och intresse. För jag vet rätt mycket. Och jag har rätt mycket dokument om den släkten. De kom från Backaryd i Dösmögen. Det vet du kanske.
Ja,
han var oxskötare på bruket på den tiden de hade oxa. Och det kan man ju tycka att det måste ju vara på stenåldern man körde med oxa. Men faktum är, jag minns när jag var en liten knatte hur Alfred Bengtsson körde med sin svärfar Håkan Olsens oxa i Samla Lycke och Långa Lycke. Det var parodningen vi hade på den tiden som man inte odlar idag. Alfred Bengtsson, honom ni kanske hört talas om. Han var den första trafikbilägaren här. Han hade tre söner som blev trafikchaufförer och taxiägare här. Benny är död, han var skolkamrat till mig. Sven Håkan lever nu. Han blev enkelman förresten i våras tror jag. Och Nils de Allan, han bor i Malmö. Han har varit i Amerika och tjänat ihop några kronor, så kom han hem och köpte en fyrkantig bil och körde taxi med den. Levade igång det. Det var ju något storart att åka med taxi, men det var ju bara det mycket högtidliga tillfället, till exempel begravningen, som man kunde åka taxi. Det var inte precis som vardagssmart. Idag går vi ut och vrider om nyckeln och blir förbannade om inte bilen startade. Men då var bilen nästan ett okänt faktum för de flesta här. Men de körde med oxe. Jag har, det ska jag, om vi träffas någon gång mer, ska jag även ta med. Jag har två par oxhorn monterade som min farfar gjorde i början på 1900-talet. Hyske, de är bjässa. Det var de använt som hatthängare. Men så, det var vanligt. Det var inte alls märkvärt att möta ett oxband ute på vägen. Bruket hade oxar där de transporterade gods ner till Pukavik för utskipning. Oxarna var ju starka, det gick inte fort. Det tog mig ett par dagar att dricka dryg fram och tillbaka. Men de var starka och de var billiga i drift. Och de var säkra och lugna.
Vilka tid är det ungefär som du minns det här också?
Ja, nej, det är 20-talet. Det är 20-talet. Jag vet inte, jag tippar 24 eller 25. Och då skämdes jag när det görs in på tyskarnas sida. Det fick vi också dyrt betala, ändå dyrare att betala den gången. Jag vet inte om ni har sett Julus på Riskogsfilmer i tv. Någonstans i Sverige, det har gått ett par, tre omgångar. Fick en pris bara för några år sedan. Just där de tyska trupperna måste fly ifrån Finland. Och där flydde de över Nordnorge. Och en del de gavs in i Sverige och gas och deserterade helt enkelt. De begrep att nu är det tillräckligt, nu är det uppe kött. Det kom in massor med människor och kreatur. Tyskarna brände allt i sin väg. Hela bygden, hela Österbotten brann. De ödelade allt. Och det som lyckades ta sig över vid Tornå Haparanda, eller som kunde komma över Tornälv, de försökte ta sig över, men alla klarades ju inte, en del omkom. Och en del brändes in och en del dödades. Det var tyskarna i desperation, de dödade allt. De förstod att de stod inför sammanbrottet. De frågade inte efter vad de gjorde. Det är det hemska, att i krig blir människan som hon tappar besynningen, hon tappar fattningen, hon tappar viltet. Ungefär kanske som jag talade om som lärare som kastade nyckelsnipan i skallen på ungen.
Jag vet att du har berättat det idag, det var nog
igår. Det var nog igår jag talade om det, ja. Jag förstår det, ja. Nej. Tar ni fram rådvarna bara? Jag ska försöka.
Det var några byar här runt omkring. Det var en igår till exempel som ville veta om skolor i Motorarbetsmarknaden. Det är det inte här. Men är det någon fråga ni sitter med så kan jag fram befolkningen med någon
känsla. Ja, om vi kan tala om ett centrum i den gamla byn, det var det ungefär Domus parkeringsplats. Jo, det kom till en marknadsplats. Vi hade någonting som heter Holje marknad, som jag sa på den tiden var en riktig handlarmarknad. För vi hade ju lagar på den tiden, man fick inte handla på landsbygden. Allt köpenskap skulle vara i stan. Och fara till Karlshamn och Söldersborg för att köpa ett halvt kilo kaffe eller en strid snus. Det var ju en lång väg. Därför ordnades att det blev tre marknader årligen. Två från början och sen tre. Den marknaden den bestod från 1719. Från 1719 till 1919. Då blev det så mycket slagsmål och till och med mord och dråp på slutet. Så då drog de in marknadsrättigheterna här. Och dessutom var vi fasta handlande var väl inte intresserade. Jo, vi fick en lag 1862 och 1864 om näringsfrihet på landet. Som betydde att man kunde etablera en affär. För det gick inte att säga som från Bilema på den tiden. Eller Domus eller något annat. Utan det måste man inte stan handla. Sen när man fick möjlighet att fasta affärer, det är en mycket intressant historia, jag kom på en bouppteckning och en handlare som heter Engström, han dog 1864. Det hade jag specificerat varulagret i minsta detalj, salt och kryddor och snus och peppar och kaffe och vad den hade och saluföra. För att folket på landsbygden skulle slippa fara ända till stan och handla vad de behövde, det var den med en marknad. Och det blev Holje marknad. Den låg vi kallade det för gamla torget, men för sommarmarknadsplatsen. Där ligger posten, hotellet, Götabanken, Arthur Svenssons hus som det brukar blåsa lite kring, byggnadskontor och lite annat. Det vet ni allihop vad det är. Där hade de marknad. Där fanns en marknadsallé. Jag har tyvärr inte kort på, men det har jag fotografi på också. Där fanns en marknadsallé som på sin tid Danfeld ordnade till, för han ville ha lite prydligt kring sig överallt. Det var en allé och det kallades ofta för gatan. Så när man sa att man skulle gå på torget och handla, det gick man på gatan. Det kan ju någon annan betydelse i vår tid. Och där står Sidakajmane, där står Sjömanningen och Persahannen. Det kan nog dina föräldrar kanske tala om. Sjömanningen i synnerhet, det finns många ättlingar som bor där uppe i de takterna.
Min mor sa alltid att, eller sagt, vi har kollat på kassaböckerna här, det stod här, vitala gilen.
Vad sa du?
Vitala gilen, de sa det verkligen vara de sådana handlare som kallar det för gilen.
Ja, det måste de ha menat då. För ofta var det juden som var lite affärsmän. De har ju alltid varit affärsmän. Därför har de kommit fram i livet. Därför har de blivit hatade i livet. Släktarna Bonnier och Wallenberg och många andra som de kom just från judarnas släkt. De kom med det. Och dessutom hade de en oerhört sammanhållning. Dels genom sin religion som annorlunda. Och ja, zigenarna exempelvis, de har ju samma sammanhållning. De håller ihop. Och så är det väl kanske med vissa invandrargrupper också som kommer in här i landet. De måste hålla ihop. Jugoslavisk grupp, en finsk grupp, grekisk grupp. De måste hålla ihop. Så måste dessa människor göra. Därför att de hade väldigt svåra förhållanden. Svårt för att bli accepterade, svårt för att klara sig.
Jag ska fråga till er. Du
får klart för dem var centrum var. Jag vill se till då. Den ligger, är det, jag ser du har släkt med dem? Känner ju dem. Vad sa du? Är du släkt med mig med? Vill du, jag var ju näskusin. Han dog för 3 år sedan. Ja, hälsa då. Hälsa, eller hälsa Eva, för det kan man tyvärr inte hälsa med. Där ser man. Där ungefär, och det finns kvar idag, nu är det en, eller har minst varit en biljardhall där. Det vet du.
Men bara
där, eller runt omkring också? Nej, det är väl sen tillkommet det. Det är sen tillkommet. Detta kortet har tagit 1921 och såg ut så. Det var nästan ödebyggt. Idag är det så tättbebyggt där så man kan inte känna igen det. Om man inte har sett detta innan så kan man inte känna igen det. Det låg 2 stora vita stenar, det var Wielsteinerna. Vilstenar. Där satt man så vila. Det var kanske någon torpar som bodde 6-7 kilometer långt ut i skogen. De hade varit nere vid kvarnen och hämtat en säck mjöl och skulle bära den på nacken hem. Och då blev man ju trött. Och det var så bra att sätta sig vid den stora stenen. Så kunde jag säcken glida ner där bara och sitta någon minut och vila innan de traskade till nästa vilplats. Tänk på de här på den tiden. Det var inga snabbköp. Det var det hårda bandage. Men det var skojigt att du talade om det. Vi får väl tala om det lite mer. För det är intressant att veta vad släkten tar vägen. Jag sa igår att jag tror inte denna terminen räcker. Vi får köra nästa vårterminen också om vi ska hinna med allt. Det är därför vi måste ha den här revolverjournalistiken. Ni får fråga så jag inte pratar för mycket. Men då är jag fri.
Kanske i alla fall varannan vecka och kanske höga gång. Vi börjar inte bli alldeles, på Nordenberg. Vi börjar inte bli alldeles för stor grupp och det är redan många intresserade. Men är det någon av er om ni har anknytning här på bygden så är det roligt om det kommer några unga människor också mest. Men det bara blir halvgamla som är med.
Då får inte jag vara med då. Då får inte jag vara med om allt för gamla ska vara med. Inte för mig. Ja, käften kan gå nästan hur länge som helst.
Tack
för att du kom. Tack. Jag kan också säga beträffande den här cirkeln, det är ingenting som förpliktar till någonting. Inga betyg, inga läxor, ingenting. Var och en sysslar med det de är intresserade med. En är kanske intresserad av det gamla bruket, en annan är intresserad av skolan, hur den var förr i världen och hur den utvecklades. Kanske någon annan är lite intresserad av hur kunde ungdomarna träffas förr i världen och småflöta lite grann. Det förekommer ju också. Det finns mycket, det finns oändligt mycket.
Tack
ska ni ha allesammans. Det var trevligt att träffa er och jag hoppas vi träffas igen. Så får vi se om jag kanske har ändå fler släktingar här. Jag har hittat två i alla fall. Ska vi gå långt, långt tillbaka? Ja, då är det många.
Det finns en del som kommer från genuina Olofstrandsläkter här.
Nu får du koppla loss.